Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Camilla, det är sommaren 1973 eller 74 eller någonting. Mm. Och du har ett minne därifrån.
Mm.
Berätta.
Jag var färsk sommarvikarie på Sveriges Radio, på P2, på musikradion. Och vi hade hört ryktas att nu hade det kommit en inspelning från väst av Shostakovichs sista symfoni. Han levde ju fortfarande, men det fanns ingen som trodde han skulle kunna skriva ytterligare någon. Och vi var väldigt nyfikna. Vi var ett gäng av de yngre där på musikradion. Och Kurt Karlsson hette han som hade ärvrat detta vinyl. Och vi gick in i en modul och satte på med darrande händer och uppspärrade öron. Och vi förstod ingenting. Ingenting.
Ja, men vad var det som var så konstigt?
Jag måste försöka komma ihåg hur man såg på Shostakovich då på 70-talet och kanske lite tidigare. Men det var 70-talet som var aktuellt för mig. Dessförinnan hade jag nog ingen åsikt om Shostakovich. Han levde fortfarande, men det var ju kalla kriget. Han var ju en verklig sovjetisk kompositör. Det fanns inget mer sovjetiskt än Shostakovich. Och han skrev symfonier. Det var väl ingen som egentligen gjorde på 70-talet. Det var inte så. Man skrev inte symfoni på 70-talet. Han kändes inte modern.
Nej.
Nej, utan just det där att man skrev symfonier och sonater och stråkkvartetter och sådär. Och det var, ja, han var ju väldigt sovjetisk och det är något osexigare än något. Sovjet fanns ju inte då, alltså det. Så att Shostakovich var inte särskilt populär. Han var ju en storhet, det kunde ingen ta ifrån honom. Men man spelade inte mycket Shostakovich i orkestrarna på den tiden. Mm. Och hur var det? Var han inte väldigt sådär? Han var ju inte liksom någon dissident som Alexander Solzhenitsyn eller Mstislav Rostropovich, den store cellisten som verkligen stod upp och var modig och så. Det var ju inte Shostakovich, så han var ju inte någon hjälte heller.
Nej.
Så att,
Men det är ju det man får en känsla av, att han som person var liksom en, ja, det var svårt att få grepp på, liksom en hal ål.
Ja, faktiskt. Och det här känns ju konstigt idag, för jag menar, idag så ser man ju Shostakovich som 1900-talets största symfoniker och hans verk spelas ju hela tiden och han är ju en fascinerande och aktad person idag. Så mm. det är en helt total omvänd syn skulle jag påstå mm. på honom.
Men han föds ju 1906 och dör 1976 då.
Mm.
Så att man kan ju säga, eller det är inte jag den första att göra den analysen, men han har ju så att säga blivit själva sinnebilden av 1900-talet. Han mm. som skrev så att säga i alla fall ett soundtrack av 1900-talet med all sin musik, summan av all musik kan man säga. Men hur var Shostakovich som person?
Ja, det är, vem är jag att svara på det? Det är många som, han är fortfarande något av en gåta och det blev inte bättre av att några år efter hans död så kom hans memoarer och slog ner som en bomb. Nu hade han själv inte skrivit några memoarer utan det var en ung rysk musikforskare som hade intervjuat honom som heter Volkov. Och där hade han sagt de mest häpnadsväckande saker som, där det framstod att han var verkligen en dissident och fullt av dolda och budskap i hans musik. Och han var något av en hjälte. Och det där ruskade om musikvärlden på väldigt mycket. Och det här var för övrigt ungefär samtidigt som musikvärlden ruskades om av filmen Amadeus. Mm. Så att, det var en helomvändning där. Men sen kom nästa grej, nämligen att den här Volkov hade förfalskat hans memoarer. Det vill säga han kanske bara hade hälsat på Shostakovich några gånger och det fanns ingenting som tydde på att inte Volkov själv mer eller mindre hade skrivit på ett sätt som passade det hela. Och sen var striden i full gång alltså mellan ryskkunniga musikforskare, och jag tror inte den är bilagd än idag. Alltså. Så han fortsätter vara en gåta, skulle jag säga.
Ett mysterium. Men han var ganska neurotisk.
Ja, och det tror jag nog man skulle vara om man var Sostakovich och genomlevde allt det som han gjorde. Han klarade ju livhanken till att börja med. Det var ju många...
Ja, en revolution, två världskrig och ett kallt krig.
Ja, visst. Och det var ju många i hans krets, alltså både släkt och framförallt musiker och konstnärsvänner som inte slapp undan med livet i behåll, utan som försmäktade på olika sätt eller till och med avrättades. Så att nog hade han själv och var nervös. Han var ju kedjerökare och mycket annat sånt där som inte var så nyttigt.
Fotbollsfan.
Och naturligtvis, han var ju ryss, så att, det var ju alkohol också. Så hade han dessutom klen hälsa redan från starten. Så på sätt och vis är det ju makalöst att han levde så pass länge som han ändå gjorde. Rad hjärtinfarkt och annat elände. Men ändå kunde lämna efter sig 15 symfonier och 15 stråkkvartetter och flera operor och filmmusik. Hur mycket då? Det vet du.
Ja, 36 kunde jag räkna till. 36 filmer. Men det var även så här dokumentärfilm och sånt där. Men han började ju tidigt. Han skrev mycket, men han började ju också väldigt tidigt.
Han började tidigt, fast inte så där jättetidigt. Det var kanske att det var världskriget som, första världskriget som kom emellan där. Men han var väl kanske 7-8 när han började spela piano, men sen gick det ju desto fortare. Så att när han var 16 då spelade han hela... Nej, när han var 11 då kunde han spela hela Das Wohltemperierte Klavier, och han tog en examen på konservatoriet när han var 16. Då hade han just genomgått lymfkörteloperation och hade alltså bandage runt halsen, men levererade ändå Beethovens Waldsteinsonat och Schumanns pianokonsert och annat. Och sen, alltså han var verkligen en bra pianist, för han ställde upp i Chopin-tävlingen.
Det är nog fint, ja.
Ja, och han gick till final. Han vann inte, men han gick till final. Så att pianot var ju Dmitri Shostakovichs instrument, och han började ju komponera väldigt tidigt. Vi kan ju höra honom själv när han spelar på, då är jag ju inte ung, men när han spelar ett ungdomsverk, någonting han skrev när han var typ 15-16. Här är alltså Dmitri Shostakovich själv vid pianot.
Det där var en liten bit ur något som heter Tre fantastiska danser. Det var väl en av de där danserna. Och den skrev han när han var 15? 16?
16, någonting sånt, ja. Just det. Men det mest anmärkningsvärda är ju kanske att han fick ur sig en symfoni som redan som 19-åring. Och en symfoni som genast gjorde stor succé, inte bara på hemmaplan i Leningrad utan också utomlands. Den togs upp av Bruno Walter, av Toscanini, av Klemperer, av Leopold Stokowski. Fantastiskt, alltså en tonårssymfoni. Och den finns kvar i repertoaren än idag.
Men då tänker man ju sådär, vilken livserfarenhet hämtar man den här konstnärliga kraften? Alltså det är...
Ja, nej. Symfoni vid den tiden är egentligen inte så typiskt för Shostakovich. För nu pratar vi alltså 20-talet. Mm. Och då pratar vi, när det gäller Sovjet, det glada, experimentella, knasiga 20-talet. Alltså med kulturministern Lunacharsky och alltså när det experimenterades hejvilt.
Just det.
Och Shostakovich, han hör verkligen till förtrupperna där, alltså när det gäller att göra uppnosiga, fräcka saker. När han är sådär 17-18 så börjar han extra knäcka som stumfilmspianist.
Just det.
Och där kunde han ju ta ut svängarna, och inte minst den här prilliga, ofta lite sarkastiska ådran som är en av de tydliga sidorna av Shostakovich. Hans pappa lär tydligen ha haft ett sånt där temperament också, att tyckte om att göra knasiga saker och så, parodera och sådär. Och det är ju ett drag som följer Shostakovich hela livet.
Men han skriver både, så att säga, inom citationstecken lättlyssnat, men också väldigt svårlyssnat. Det är väl det som gör dualismen i honom också, att han är just så där oförutsägbar. Och det har vi kanske med den här personligheten som vi inte riktigt kan sätta i ett fack så där.
Alltså en väldigt typisk Shostakovich i början där, just på det här glada 20-talet som jag nämnde, det är när han är typ 22 år eller så där och skriver den uppnosiga operan Näsan.
Ja, just det.
Den är ju helt knäpp. Och den bygger på en sån här grotesk novell om Gogol som handlar om en näsa som lämnar sin ägare och beger sig ut på stan själv. Mm. Och det där vill ju Shostakovich göra allt. Han vill göra libretto och allting, men så riktigt så mycket fick han inte göra. Men den är ju verkligen en otroligt skön exponent för det här tidiga sovjetiska experimentglada, fräcka 20-talet.
Kan vi inte lyssna lite på den bara?
Ja.
Ja, det här låter ju onödigt ganska stökigt om inte annat.
Jo, men den är kul, den där näsan. Den har gästspelat på Östersjöfestivalen med just från Leningrad, det vill säga Sankt Petersburg idag. Det ska man ha klart för sig, att Shostakovich var väldigt mycket en Sankt Petersburg-man, Leningrad-man. Det är ju så att det ryska kulturlivet, där finns det alltså en uppdelning mellan Sankt Petersburg och Moskva. Och han var ju förknippad med det som då hette Kirov-teatern, det som idag heter Mariinsky-teatern, som drivs av Gergiev, Valery Gergiev. Medan du i Moskva har Bolshoi-teatern, och det är alltid en rivalitet mellan. Så det ska man ha klart för sig.
Men om man ser till det här som vi nu har varit inne på flera gånger, att man liksom inte kan sätta någon, man kan inte riktigt veta om han står på höger eller vänster ben, så att säga. Du har pratat om tre dråpslag.
Ja, det kan man säga. Det kommer alltså med 12-årsintervaller. Jag undrar om han själv hade det klart för sig, i alla fall inför det tredje dråpslaget. Det är alltså årtalen 1936, det är sådana olympiska årtal, 1948 och 1960. Och 1936, det vet var och en som har minsta hum om sovjetisk historia, att det var ju den stora terrorns år, alltså med Moskva-rättegångarna. Alltså det är ju då som allt det här sovjetiskt experimentella, sköna, roliga är verkligen slut. Stalin har tagit ett strupgrepp om allting, och paranoian är satt i system.
Och varför gör han det? Är det bara för att den fria konsten kan bli för fri? Eller?
Ja, nej, men det gäller i hela samhället. Det gäller ju allting. Alltså, ingen ska gå säker. Och precis upp till 36 så har ju Shostakovich blivit mer och mer järv, mer och mer experimentell. Och han är också sovjetstatens golden boy. Alltså, alla vet nu vem han är och sådär. Och det toppas på sätt och vis av när han kommer med den fräcka operan Lady Macbeth från Mtsensk. Som bygger på en novell från 1800-talet om en kvinna som lever på vischan i Ryssland. Och du vet att det var ju väldigt sådär bakåtsträvande och stendött. Alla som sitter på vischan i Ryssland, de längtar ju till Moskva som Tjekovs tre systrar. Och det gör ju den här Lady Macbeth som hon kallas för. Ja, hon heter ju inte det förstås. Hon heter Katarina Ismailova och hon är gift med en tråkig snubbe och hon har en jättetråkig svärfar som dessutom tafsar på henne och sådär. Så, vilket jäkla liv. Alltså, hon vantrivs nog fruktansvärt och så kommer det en ståtlig dräng till det här godset där hon är husfru och en riktig hingst. Och de hamnar i säng med varandra och då illustrerar musiken det ganska påfallande i form av sån här trombodglissandon. Och bland annat detta blev för mycket för Stalin. Mm. Det kallades för pornofoni. Och den här operan hade premiär i Moskva 1934. Alltså Shostakovich är ju fortfarande ung. Han är ju liksom 27-28 år. Och den gör jättesuccé och den gör också, precis som hans första symfoni, omedelbart internationell succé. Till Sverige kommer den redan, och Stockholm, redan 1935. Och den är alltså jättepopulär i Moskva och där går den för fulla hus ända tills Stalin kommer på att han ska gå och se den. Stalin var intresserad av att gå på Bolshoj och sådär. Och han gillade ju inte vad han såg. Verkligen inte. Så att en tid senare så kom den nu världsberömda ledaren, anonyma artikeln i Pravda under rubriken som vi har översatt till svenska då, kaos istället för musik. Och det var alltså, jag menar, kan man utdela liksom en dödsdom i form av en recension eller en ledare, så var det det alltså. Och där var det alltså ett helt öppet hot att om han fortsätter på det här viset så punkt.
Då blir det gulag.
Ja visst, om han fick behålla livet så kunde det bli gulag. Ja.
Så det där... Men vad var det som var så upprörande? Var det det här sex?
Ja, bland annat liksom? Och just det här fräna tonspråket och den här, och så naturligtvis mycket att den här Katarina då, att hon så öppet demonstrerar sin sexuella längtan, någonting som hon får betala dyrt för. Alltså, så att det är ju inte det att den slutar med att en happy end för henne. Nej, nej, hon går under i ett fängelseläger. Så det är inte det, men även tonspråket var alldeles för nytt och djärvt. Och Shostakovich hade precis dessförinnan också avslutat sin fjärde symfoni där han hade tagit ytterligare ett steg. Flytta fram liksom sina positioner åt det mer modernistiska hållet och den drog han ju genast tillbaka. Den la han i byrålådan.
Okay.
Och det skulle dröja innan den kom tillbaka.
Ja, det här var så fjärde symfoni, men är det inte femman som är den som är liksom berömd?
Jo visst, och där är också väldigt mycket mytbildning kring den, va? Därför att som sagt, efter Lady Macbeth så var ju Shostakovich fullständigt tillintetgjord alltså.
Och livrädd?
Livrädd, ja visst, och alltså, många av hans kollegor och så kallade vänner ställde sig i kö för att liksom förneka honom och banna honom och sådär, så att det går inte att föreställa sig, det måste vara hemskt.
Men det finns ju någon klassisk bild där om att han sov i trappuppgången eller med väskan liksom packad.
Ja, det visste man alltså då under den här terrorns år att KGB hämtade allt på natten. Och han hade precis blivit pappa till en flicka. Så att han ville väl inte störa familjen med att plötsligt storma. Utan han kunde lika gärna sitta utanför och röka och vänta på de där tunga stegen. Alltså. Mm. Usch, jag ryser bara jag tänker på det. Eller se den där svarta täckta bilen nere på gatan på natten. Och alltså det flera familjer, han hade en svåger och svärfar och sådär som bara hade försvunnit och sådär. Ja,
men sen kommer då han klarar sig.
Han gör ju det. Han gör ju det alltså, och det måste man ju säga att det är ju ändå visar ju styrka trots allt hos denna ändå förment svaga person som ju Shostakovich också var. Han skriver då en symfoni i en mycket mer klassiskt återhållen stil. Till saken hör också att vid den här tiden på 30-talet så hade han genom en god vän blivit uppmärksamma på Gustav Mahlers musik, Mahlers symfonier. Och det kom att prägla mycket av hans symfoniska skapande. Han blev väldigt, väldigt tagen av Mahler. Och då hörde till bilden att Mahler var ju inte särskilt ofta spelad vid den här tiden, utan han fick ju vänta till 1960-talet på sin renässans. Men den här, han fick ju i alla fall den här femte symfonin uppförd, och då var det någon som påpekade att det här var väl då det här, vad ska vi säga, handfasta svaret från en sovjetkonstnär på rättvis kritik. Och det här har man länge trott att det var han själv som skrev som underrubrik.
En sovjetkonstnärs svar på rättvis kritik. Ja. Och det är alltså syftning till Lady Macbeth, att ni hade rätt.
Det ungefär, var kast, ja just det. Liksom, och här kommer nu mitt svar i den här symfonin. Mm. Nej, det var inte han själv som sa det där. Men han har inte gjort någonting direkt för att radera ut det. Men det är ingenting som står på noterna så att säga, det är det inte. Men det har man länge trott. Och den blev en jättesuccé alltså. Folk grät under den långsamma satsen och av rörelse, och ovationerna pågick i en halvtimme efter de här triumfatoriska sluttonerna, om det nu är triumf. Det här är någonting som diskuteras fram och tillbaka än idag.
Ja, det här låter ju nästan som Strauss och den där, med de här jätte... Bom, bom,
ja,
bom,
ja, bom. Also Spracht, Zarathustra.
Ja, just det.
Ja, just det. Ja, vad är det triumf det här? Ja, alltså det blev en triumf för honom i alla fall. Men är det liksom Sovjetstatens triumf? Det finns ju de som menar att de här pampiga pukslagen, det är de där stövlarna i trappan.
Mm-hmm.
Eller just det här att han tar is och hängslarna spricker liksom. Det är så överdrivet.
Ja, det är en ironisk gest. Liksom. Ja.
För ironi, det var ju någonting som han alltid skulle komma att använda i sin musik. Men som sagt, han slapp undan med det här, och nu så var han liksom på banan igen i alla fall, och behöver inte sova med väskan packad. Men snart kommer ju något annat. Ja, det...
Just det, naturligtvis kriget.
Ja, det stora fosterländska kriget som det väl hette i Sovjet. Och Shostakovich, han var ju en typisk Sankt Petersburgare eller Leningradbo. Och han tvangs genomlida Leningrads fasansfulla belägring.
Just det.
Och det är möjligt att han som ändå en ganska privilegierad artist hade kunnat undslippa det, men han var kvar. Och han skrev då sin vid det laget sjunde symfoni, den så kallade Leningradsymfonin. Och den kom faktiskt att spelas under, trots de fasansfulla villkor som rådde i Leningrad då, för Leningrad så att säga. Och det betyder mycket för moralen kan man säga hos den här prövade befolkningen som ju vi kan inte föreställa oss hur den här belägringen kan ha varit. Alltså, dessutom var det ju en finbullvinter. Det var ju fruktansvärt kallt. Alltså. Mm. Det gick inte att begrava alla lik, för de frös ut i is med en gång och sådär. Och det var ju kannibalism. Och
Men det finns i alla fall en bild på Shostakovich. Han var ju omslagspojke för Time Magazine. Och där står han med någon slags hjälm.
Ja, han deltog i det civila brandförsvaret.
Just det. Så
och det här imponerade också mycket då uppenbarligen på folk i väst. Just, och då blev han ju verkligen ett namn också utanför Sovjetunionen. Mm. Som något av en hjälte. Och den här Leningrad-symfonin det är en stor symfoni, lång. Och den är ju verkligen ett stort repertoarverk idag och är ju väldigt gripande och tung sak.
Mm.
Men som sagt, sen blev det ju i alla fall fred. Och det är klart att landet var ju utblottat och sådär, så det var ju inte frid och fröjd. Men ändå, de kunde väl andas ut tills nästa dråpslag.
Mm.
Och det var då 1948. Och då dras tumskruvarna återigen åt på de sovjetiska kulturarbetarna. Då heter kulturministern Zhdanov och han kom att anklaga kompositörerna då för formalism, så att det heter borgerlig formalism. Och vad var nu det?
Mm.
Ja, det var väl egentligen bara det att man inte skrev alltså marscherande hyllningsmusik i princip. Alltså jag tror det var ganska ospecificerat det här vad borgerlig formalism var. Man kunde förstå om det var lite avantgardistiskt att det kunde kanske vara borgerlig formalism, men det spelade ingen roll. Där radades de upp, alltså alla de här stora, alltså Shostakovich, Sergej Prokofjev, Aram Khachaturian, fick stå där och bli inför någon jäklig domstol alltså och förneka sin egen musik. Och nu var det bara liksom att krypa in i selen här och skriva hyllningskantater till Stalin.
Okay.
Ja, och det gjorde Shostakovich. Och det är klart, det här tyckte man då i väst att ja, måste han göra det där? Och, ja.
Men gjorde han det mot sin vilja?
Ja, det är klart han gjorde. Men han gjorde det.
Ja.
Han gjorde det. Men vad han ville göra, det ville inte han visa upp, utan han skrev alltså en sorts ganska intim musik. Han började skriva mycket kammarmusik. Han kom i morgon och skrev 15 stråkkvartetter. Det var det han gjorde vid den här tiden. Alltså en intim, personlig musik. Alltså som långt borta från de här pukor och trumpeter. Och det är det man förknippar senare Shostakovich med. Dessutom, 1950, så fick han åka till DDR.
Ja.
Och där firade man Johann Sebastian Bachs 200 år död.
Ja.
Det var stort Bach-jubileum där. Och det inspirerade honom till att skriva en stor serie pianoverk som är modellerat på Das Wohltemperierte Klavier. Alltså preludier och fugor i klassisk gammal stil. Sådär. Väl, inte speciellt avantgardistisk, men det är fantastisk pianomusik.
Mm. Men det, för jag tycker ändå att det låter konstigt, men det är väl kanske det där mysteriet vi pratar om. Alltså att man, för jag tänker att så här, avantgardister, de är det liksom. Och, sen så, och i det avantgardistiska tänket så ligger en slags protest mot det där mer, ja, vad man nu kallar det, mer klassiska, mer lättlyssnade och mer följsamma, kanske romantiska och så vidare. Men här fanns det ingen tydlig identitet att tillhöra det ena eller andra då?
Nej, alltså det där kanske inte har varit på samma sätt i sovjetsamhället att man har sett det så. Eller ryska kulturen. Alltså han lämnade ju aldrig liksom helt de klassiska formerna. Han skrev ju som sagt symfonier ända in på 70-talet. Och det var ju väldigt få moderna västkompositörer som skrev symfonier. Det tyckte man var ett förlegat format helt enkelt.
Mm.
Och just att han skrev stråkkvartetter och sånt också.
Ja, men jag brukar ju underhålla mig med och liksom googla efter hur klassisk musik används i film, modern film. Och nu skrev ju Shostakovich mycket filmmusik själv, men om man ser på Hollywoodfilm och sånt där, det speglar ganska mycket vad man har för syn på det. Och jag hakar upp mig lite på det där, vi pratade om det här lite ironiska. Och en som har kommit att användas rätt många gånger och som enligt Guardian är listad som nummer 3 som historiens bästa valser. Och det är den här jazz-sviten. Den är rätt rolig. Jag tror att de flesta som har sett Eyes Wide Shut, där är det ju ett ledmotiv, verkligen. Men den finns också i Lars von Triers Nymphomaniac och även en märklig komedi som heter Bad Santa.
Och, men Carl, du som är jazzmusiker, alltså, vad är det som är jazz i den här?
Jag tror att det är den här lite sliriga saxofonen som spelar temat, men jag vet inte vad det jazziga är. Men jag har tänkt på den här många gånger att när den kommer, att jag vet inte, är det på allvar eller är det någon slags drift med karaktärerna? För det är liksom den här, ja, men vi lyssnar på den. Ja, jag tycker den här är väldigt rolig. Men ja, vad säger du om det?
Första gången jag hörde den, det var ju när jag såg Eyes Wide Shut, och där Nicole Kidman dansar med någon konstig ungersk snubbe. Mm. Och det är ju otroligt effektfullt. Mm. Det är det verkligen.
Men vad var Shostakovichs förhållande till jazz då?
Han gillade jazz. Det gjorde han definitivt. Det hade varit konstigt om han inte hade gjort det. Mm. Men han fick ju inte gilla det.
Nej. Det var inte populärt i...
Nej. Det var ju förbjudet. Alltså man måste komma ihåg att Sovjet var ju en diktatur. Och det var ju en åsiktsdiktatur. Det var ju en kulturdiktatur. Så att det fanns ju massor med saker som man inte fick. Och massor med sånt som man måste. När det här dropslaget kom då 1948 av Nezhdanov, så var det inte bara det att han var tvungen att skriva hyllningskantater och så här plakatmusik. Utan han blev av med sin... Han hade någon slags lärartjänst och hans musik som han hade skrivit och som ansågs okej dittills blev nu svartlistad. Så att han var tvungen att överleva. Mm. Mm. Så det är klart, jag menar, då får man väl skriva filmmusik och annat. Mm. Alltså jag tänker på tillbaka till 48. 49, då hade ju så att säga Shostakovich gått i korgen och liksom varit snäll och lydig och sådär. Och då fick han åka på en sån här uppvisningsresa till New York för att visa liksom sovjetisk kultur och sådär. Och där ansattes han av väldigt mycket frågor vad han tyckte om Stravinsky till exempel. Mm-hmm. Stravinsky bodde ju i USA då. Och Stravinsky hade ju inte varit i Sovjet alls.
Nej.
Och då var han liksom tvungen att... Det där mötet, de två, var inte lyckat kan man säga.
Nej, okay.
Shostakovich var tvungen att läsa upp såna här kommunistiska plakattexter på presskonferenser. Mm. Och man kan ju föreställa sig, han satt väl och läste sådär, tror jag, ostentativt utan, liksom, innantill, va? Mm. Så man verkligen skulle förstå att det är någon som har lagt de här orden i hans mun. Men det här var någonting som han skulle råka ut för ofta, att säga ord som någon annan hade skrivit. Mm. Och att ställa upp på bilder som någon annan hade arrangerat. Och det är, man förstår inte riktigt hur han klarade det där, och det gjorde han ju inte riktigt heller. För att det tredje dråpslaget, det kommer alltså 1960, och då är det ju, då har det ju varit töväder som man sa, i och med att Chrusjtjov hade kommit till makten.
Just det.
Och då var ju liksom stalinismen borta i alla fall. Just det. Men det var ju fortfarande...
Kalla kriget var inte fullt så kallt.
Och det är då han gör det för oss västerlänningar helt obegripliga. Han går in i kommunistpartiet. Mm. Och folk kunde, nu när man hade börjat liksom förlika sig med att det var inte så lätt att vara Shostakovich och sådär, och han har ju ändå skrivit väldigt mycket bra musik och så, Och så går han in i kommunistpartiet. Det behöver han väl inte göra.
Men det var väl alla på hans nivå var väl med i kommunistpartiet?
Ja.
Jag läste någonstans att det var folk som funderade på huruvida han blev tvingad. Ja. Eller om han var full när han gjorde det.
Ja, ungefär. Och han hade haft ganska jobbigt privat de här åren på 50-talet. Alltså både hans fru och hans mamma hade dött. Och han hade råkat ut för mycket ohälsa. Och dessutom problem med händerna som gjorde att han var ju en väldigt skicklig pianist. Och att han inte kunde uppträda på samma sätt som pianist. Det var ju också en inkomstkälla att spela. Mm. Det får man inte glömma. Så att han var ju i väldigt dålig, både fysisk och psykisk kondition kring 1960 när han alltså går in i kommunistpartiet helt enkelt. Och det är då som han skriver en musik som har blivit också väldigt, väldigt typisk. Det är ett av hans mest spelade verk idag, den 8:e stråkkvartetten.
Ja, då åker han till Dresden i Östtyskland och han ska egentligen skriva filmmusik. Och till någon dokumentärfilm, men struntar i det och sätter sig istället och skriver på 3 dagar den 8:e stråkkvartetten. Den får en undertitel, men det är inte han som har skrivit.
Ja, alltså det är ju väldigt privat. Det var någonting han sa i brev eller telefon till en nära vän, alltså att det här är, ja, det heter att den här stråkkvartetten är skriven till minne av fascismens offer. Det var den officiella titeln mer eller mindre, men det här är faktiskt ett rekvem. Det är ett rekvem över mig själv. Det här är en stråkkvartett som ingen behöver. Mm. Den är ju väldigt, väldigt tragisk. Väldigt tragisk. Och han naturligtvis raljerar också att det här är ju fullt av en massa... Bara han sa att här har runnit mycket pilsner eller vodka eller någonting sånt där. Alltså att han var... Att han har suttit helt enkelt och krökat. Och det påstås att han också hade piller i fickan, alltså, som hade kunnat räcka för att göra slut på livet. Och det var inte första gången i så fall som han umgicks med självmordstankar. Det gjorde han också efter det där första dråpslaget 36. Så vet man att han hade sådana tankar. Och han menar att den här stråkkvartetten, den flödar över av självmedlidande. Det är det, alltså att självmedlidande. Så han uttryckte sig väldigt, väldigt sarkastiskt om den. Men den är väldigt, väldigt subjektiv. Om inte annat för att han har vävt in sitt eget namnskiffer. Och det var någonting som man kommer att göra mycket. Det började den 10:e symfonin med det här att han använde sitt namn. Alltså D-S. E-S-S egentligen då. C-H. Alltså S-C-H. Shostakovich på västerländska, det vill säga på tyska. D-S-C-H. Och det blir ju, nu vet jag inte om jag har rätt tonart, men da, 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 da.
Det är något som han upprepar då?
Ja, vad han upprepar det. Det dyker första gången upp i 10:e symfonin och sen så här i 8:e stråkkvartetten så har du det överallt.
I mina öron låter det ju väldigt sorgligt här.
Det är sorgligt. Det är verkligen sorgligt. Mm. Och man känner att det är djupt känt alltså. Men folk då tänkte väl att det här var väl vackert över fascismens offer.
Mm.
Men det är ju det här som är Shostakovich framöver sen. Alltså nu 60- och 70-talet så är det ju framförallt kammarmusik han skriver. En viktig sak där man kan säga att Shostakovich verkligen var en tydlig dissident och där han visade stort civilkurage, vilket han ju inte alltid annars gjorde, det var när det gällde det judiska. Han var inte jude själv, men han använde judisk musik väldigt ofta. Han inspireras av Kletzmer och han ställde mycket upp just för judiska vänner, för att, ska man ju komma ihåg att Stalin, han var ju som väldigt många ryssar kraftfull antisemit, och just när man trodde att det kan man väl aldrig vara mer efter nazisterna och förintelselägen, så anställde han ju en verklig pogrom, Stalin, under sina sista år. Så att där ställde ju Shostakovich verkligen upp för den judiska kulturen på ett modigt sätt faktiskt. Mm. Och det är väl någonting som man först idag uppmärksammar egentligen. Så att han skriver faktiskt ganska mycket med judiska förtecken under sina sista år, och så blir det just mer och mer intimt och inåtvänt, och stråkkvartetter för dels några som heter Beethoven-kvartetten. Man kan höra att Shostakovich är väldigt inspirerad av Beethovens sena kvartetter, och sen också för Borodin-kvartetten. Och han skriver för sina strålande musikervänner, violinisten David Oistrakh. Han skriver för cellisten Mstislav Rostropovich. Han skriver för Rostropovichs fru, den firade sopranen Vishnevskaya. Och det allra sista han skriver, hans sista komposition, det är en mycket inåtvänd sonat för något så inåtvänt som alt, fiol och piano.
Mm-hmm.
Det är hans sista opus.
Men den 15:e symfonin, om man nu ska liksom sluta säcken här, den kom i början av 70-talet, och du och dina kollegor på Sveriges Radio sitter och lyssnar på den här vinyl.
Ja, och då tror vi att det ska vara något sånt här lugubert, sorgligt, tungt, inåtvänt. Och så är det någonting som jag i först efterhand har förstått, en slags postmodernism, före postmodernismen. För han citerar, alltså Wilhelm Tell, han citerar plötsligt ur Valkyrian, och sen så är det leksaksinstrument. Och,
just det, ja. Den kallas ju för leksaksaffär, ja, här inledningen.
Ja, och ja, vi kunde ju inte begripa.
Men har du begripit idag?
Ja, alltså det är väldigt djupt personligt. Och han blir ju mer och mer på det viset subjektiv och känner inte att han behöver tala till de stora massorna. Han vet att det finns en trängre krets som liksom kan läsa in mycket dolda saker i hans musik. I till exempel den 8:e stråkkvartetten så finns det en långsam sats där han citerar en sång från Gulag som han använde i Lady Macbeth. Och de som vet, de förstår.
Mm.
Jag tror att det måste ha varit så han kände de sista åren. Alltså, när figurer som till exempel Rostropovich då plötsligt blir en icke-person på grund av sitt stöd för Solzhenitsyn och sparkas ut ur Sovjetunionen. Och då, där sitter Shostakovich och tiger, men meddelar sig liksom i skiffer.
Mm. Den som fattar, fattar.
Ja, precis.
Du har hört Klassiska podden med Camilla Lundberg och Carl Toft, producerad av Anders Olsén och Ogjort för Sveriges Radio P2.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.